Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej kära lyssnare, det här är Sabia. Snart ska ni få höra ett avsnitt som vi har förinspelat åt er. Jag har ju fött min bebis nu och är lite ledig från podden. Men vi är väl förberedda med ett gäng avsnitt åt er framöver. Jag ville bara hoppa in och säga en grej. Och det är om vår kurs, hypnokurs.se. Som ju är en förlossningsförberedande kurs inspirerad av hypnobirthing bland annat. Som jag om möjligt uppskattar ännu mer nu när jag precis har fött mitt tredje barn. Men mer om det sen. Det jag vill säga är bara att vi återigen har erbjuder presentkort. Så ni som vill ge bort kursen i julklapp kan göra det på ett enkelt sätt. Ni hittar all info på hypnokurs.se alltså. Jag påminner även om att friskvårdsbidraget gäller och vi finns på både e-passi och Wellnet. Okej, nu kommer avsnittet. Hej och välkomna till Okrystat. Lyssnar ni på just nu? Jag vill bara säga att det här är förinspelat, för man vet aldrig, tänk om, jag vet inte, att det är inaktuellt. Vi spelar in det här i mitten av november, förinspelat, för att om någon har missat det ska jag föda barn.
What? Ja.
Och Asabi heter jag.
Och du heter? Boko heter jag.
Och vi har med oss en gäst idag som heter, vill du presentera dig själv?
Jag heter Nandi.
Nandi, det är Nandis första podd.
Poddebut,
alltså medverkan.
Första podd.
Har du lyssnat på någon podd?
Jag brukar lyssna på Okrystat.
Brukar du det? Okay. Ja, men det är jättekul att du är här. Jag sa det, du bara låtsas som att du... Alltså man kan inte tänka på att någon lyssnar. Det gör inte jag i alla fall.
Det är ingen som lyssnar, så det är ingen fara.
Nej, men det är med huvud taget allting som man sänder ut så här, på internet. Sånt. Jag tänker inte på att någon tittar på det. För då blir man jätte-self-conscious. Mm. Så det är bara vi här. Tryckt rum, fast inte hur tryckt som helst. Nej, man var inte det själv fullt ut, det är inte jag.
Men hur namn, ja. Vem är du?
Jag är en doula och barnmorska från Malmö, eller ursprungligen från Uppsala.
Ja, för du låter ju inte malmöitisk.
Nej.
Säger man så, malmöitisk?
Ja.
Om man vill.
Ja, mm. Jag har ingen skånsk dialekt helt enkelt.
Nej.
Nej, fast jag bott där länge nu i snart 16 år.
Mm.
Mm.
Vad är det som är bra med Malmö egentligen?
Du älskar ju det.
Ja, jag älskar Malmö.
Du vet hur du kan det svar.
Men vad tycker man det är så bra?
Vad tycker du?
Det är 16 år. Jag är ju bara där i 16 timmar.
Ja, men det är en... Jag vet inte. Det är en stad med mycket liksom, olikheter. Och jag gillar det. Blandning av folk och... Ja, men allt möjligt. Jag vet inte. Jag känner mig väldigt hemma där helt enkelt.
Lite avslappnat där.
Ja, det är avslappnat. Nu, det är nästan så att jag glömt bort vad jag gillade med Malmö när jag flyttade ner, för att jag har bott där så länge.
Mm.
Men jag minns att jag tyckte att så här, när jag flyttade ner att det var avslappnat och folk var lite mer öppna än vad jag var van vid från Uppsala och Stockholm. Och så.
Mm.
Så, ja.
Stockholm är inte så avslappnat.
Nej.
Alltså det har man verkligen känt av. För det är lätt också när man är från Stockholm, man blir så Stockholmscentrerad kan jag tycka. Eller man pratar om Sverige som att det är... Stockholm.
Mm.
Men det här med drygheten och så som man blev så provocerad av förut att folk sa. Men det stämmer ju.
Folk är så otroligt dryg. Också bara helt
eller oartiga, känner jag. Man har inte så mycket
eget.
Så det är tråkigt, men jag älskar ändå Stockholm. Jag vill leva.
Jag vill dö i Stockholm.
Ja, faktiskt. Vad skulle jag säga? Du har tre barn.
Yeah.
Tre söner.
Nej, en dotter som snart är 18 och två söner.
Men gud, du bara... 23 år.
Ja, precis.
Jag läste det. Sånt. Jag läste det. Hur gammal är du?
40.
Ja, ah, du är 40. Mm. Ah. Black don't crack.
Mm. Verkligen. Fyllde
40 i mars.
Oh, wow. Vad skulle jag säga? Jag läste din förlossningsberättelse från ditt kejsarsnitt som var ditt andra barn då. Eller hur?
Ja.
Det var jättegripande tycker jag.
Jag är inte riktigt klar. Det är en liten bit kvar på den.
Ni kan gå in och läsa. Jag såg det, jag kände väldigt mycket med dig.
Mm. Jag tyckte också det var jättebra beskrivet. Hur alltså man kände att man var liksom där.
Att man låg där på bordet.
Ja, visst. Och även du... innan där. När vad heter det, sjuksköterskan kommer in.
Ja, undersköterskan som säger... som sa till dig att du inte ska äta. Eller har du käkat? Men då förstod du liksom vad det innebar. Men hon kunde inte säga rätt ut bara vad det innebar.
Precis. Och helt fel person att ge mig den informationen också.
Mm. Ja, hon visste väl inte heller att du skulle kunna sätta ihop kanske.
Nej, jag vet inte. Det var väldigt onödigt gjort av henne i alla fall.
Ja, alltså, för du hade föredragit att man bara... väntade tills läkaren kom.
Läkaren kom kanske 5 minuter senare och förklarade. Då hade, alltså jag hade inte hunnit äta eller dricka någonting på den lilla stunden ändå.
Det var de som serverade dig mat.
Ja, precis.
Om hon kunde ha haft snacks med sig och sådana där grejer.
Ja, precis,
alltså,
ja.
Kom till förlossningen.
Men var det superakut? Nej. Alltså,
nej.
Då väntar vi lite 5 minuter till. Ja. Alltså,
hon tänkte väl säkert att du visste inte att så här, en fråga som har du käkat att du inte liksom förstod att så här, det betyder
ja, jag vet inte.
Bland vissa har också det här lite så här, de kan bara, man gillar att prata.
Ja, hon kom in för att säga det, sen så gick hon. Så det var som att hon, jag vet inte varför hon kände att hon behövde vara
hon
den.
Kanske ville visa, hon kanske också, nu spekulerar på, men att ville vara den som förmedlade. Eller jag vet inte, man känner att det är
någonstans, var viktig.
Mm. Men in och läs den. Vad heter du på Instagram?
Gud, det är som att jag glömde det nu.
Namdis Insta heter jag. Jag tipsar om det hela tiden. Och du har ju hypnobirthing-kurser också.
Precis, jag har hypnobirthing-kurser i Malmö på plats.
Du har gått samma utbildning som oss, va?
Mm.
Samantha Rose.
Shout out to you.
Ja, Opo. Verkligen. Det är Opo som har...
Precis, som gick först och inspirerade.
Jag tyckte hon, Samantha Rose, hon är ändå särskild person. Hon är verkligen rätt person tycker jag, ändå på rätt plats.
Ja, undrar hur jag skulle känna mig i kursen. Jag tycker vissa grejer med hypnobirthing är också lite konstiga. Men man tar,
det är också
man
så tar ju
det. Mycket. Det är så mycket och man kan ju välja lite.
Om allt var bara så här, oh my god, det här är helt perfekt. För då blir det också sektigt. Alltså,
exakt,
man får ju ta lite och så hoppar man ju över lite grejer som man känner bara, det här kan inte jag kanske stå för.
Ja.
Mm.
Och så får någon annan lära ut det.
Alltså,
man gör ju allt.
Så får man ju göra också som en person som går kurserna. Så man kanske inte tycker allt vi säger är bra heller.
Då, antagligen inte.
Nej, antagligen inte. Då, eller applicerbart på en själv.
Jag brukar beskriva det som att så här, det här är ett smörgåsbord med liksom verktyg. Och så väljer ni vilka verktyg ni gillar och vill använda. Ni behöver inte köpa allt rakt av. Liksom.
Mm. Gud, jag blir sugen på smörgåstårta. När du sa det.
Visst har du en kurs på G som man kan använda?
Jag har en kurs som börjar den 16 januari.
I Malmö?
Ja, i Malmö på Ayurvedic Center. Då går man in på Ayurvedic Center. Malmö och där klickar man sig vidare till gravid och nya föräldrar tror jag fliken heter. Och där kan man anmäla sig.
Mm. Okej, okay, nice.
Perfekt.
Och får jag fråga, du doular inte fortfarande?
Jo, det gör jag. Fast gör väldigt selektivt mitt doulande.
Svårt att hinna det.
Ja, det är svårt
alltså,
att hinna
kunna
det.
Vara
men... och sen så har jag ju hemförlossningar också som barnmorska.
Födda i Skåne.
Ja, födda i Skåne.
Det är de som erbjuder hemfödsel i Skåne, va?
Nej, det finns några stycken.
Ah, okay.
Ja,
okej.
Vad kul. Ja. Alltså några grupper?
Privata?
Eller?
Precis.
Eller privata är det såklart.
Det är
men alltså
privata.
Enskilda personer?
Ja, det finns några personer som jag har inte riktigt koll på alla de som bara är liksom lite sig själva. Men sen så finns det, jag tror att de heter Livmödrarna. Det är mina före detta kollegor.
Mm-hmm.
Som finns lite mer i Ystad hållet.
Okej. Okay. Hur hinner du, hur många procent är du alltså född i Skåne?
Inte många alls.
Nej.
Nej. Jag är mest, huvudsakligen är jag backup. Så de andra två barnmorskorna, Camilla och Marie-Louise, har de flesta hemförlossningarna. Och sen så finns jag till ifall någon av dem blir sjuk eller får förhinder eller måste till sin anställning. Liksom.
Ja, okej, jag förstår. Och är det något mer som vi har glömt som du gör?
Jag tror inte.
Du är ändå ganska mycket.
Ja, verkligen. Och du är, alltså, du har varit barnmorska i 2 år?
Snart 3 år.
3 år. Ja. Och då så jobbar du först i Ystad, ja. Lasarett.
Precis, så. Ja. Helt rätt.
Det är så fint. Jag gillar det. Det låter
väldigt tid.
Mysigt. Ystad lasarett. Och sen nu har du bytt anställning till ett annat ställe. Jag vet inte om du säger vad du jobbar. Men du jobbar på BB.
Ja, jag jobbar på det jag kan säga vad jag jobbar. Jag jobbar på BB Familj i Malmö.
Ja, det kanske inte finns så många.
Nej. Eller det finns 2 BB. Ett som är liksom specialist BB där alla sjuka liksom hamnar. Kejsarsnitt och stora bristningar och blödningar. Och sånt.
Det är där du är.
Nej, nej, jag är på det där familjen är, när man är så frisk som man
som kanske skulle. Som brukar vara hotell-BB här.
Ja, precis.
Hur kom det sig att du, för du jobbade på förlossningen på Ystad?
I Ystad så var jag både på förlossningen och BB, där allt sitter ihop. Och neo-samvård är också, det finns ingen neo-avdelning i Ystad, så vi har neo-barnen hos oss på avdelningen. Så jobbar på alla, men man är liksom...
Fint,
det låter. Det är jättefint faktiskt.
Men det var långt. Separerar.
Det var långt och lite, jag behövde en paus för att få ihop det med mina barn helt enkelt.
Ja, det är svårt att få ihop det.
Herregud. Hur kom det sig att du inte ville jobba på förlossningen i Malmö?
Det passar inte mig, det arbetssättet som är där.
Vi ska ju prata lite, vi tänkte prata om, vad heter det? Alltså att främja fysiologin på sjukhus, typ, är väl temat. Alltså ja, dels, också dels att jobba inom, alltså du får berätta lite vad din syn på det som man brukar kalla systemet och förlossningsvården och hur det är att arbeta i det. När jag tänker att du vill främja fysiologin i ditt arbete och jobbat på ett visst sätt. Du får, jag ska inte sätta ord i munnen på dig, men du får förklara lite själv och hur du har upplevt att det har varit att liksom jobba inom systemet och ja.
Jag tänker att jag kanske kan börja med hur det var när jag var student. Mm. Och så när jag bestämde att jag skulle bli barnmorska så tänkte jag att jag skulle jobba med förlossning. Och var liksom, det var den drivande faktorn. Jag jobbade som sjuksköterska på BB innan och tyckte liksom att det var ett jättebra jobb. Och jag trivdes och tyckte att det var spännande. Men när jag hade min förlossningspraktik så kände jag att nej, jag ska inte jobba med förlossning. Det här är fruktansvärt. Jag tyckte att det kändes som att... det fanns inte en tro på att kvinnor kan föda barn. Det var väldigt stressigt. Ja, jag tyckte det var en miljö som liksom inte funkar för mig. Jag mådde väldigt dåligt under min förlossningspraktik.
Båda, ni hade också 2 stycken?
Vi hade 3. 2 olika placeringar, men 3 praktiktillfällen liksom, som var förlossning. Så jag började tänka att nej, men jag får väl hitta något annat när jag är färdig att jobba med. Och då... sa en av mina kompisar som jobbade i Ystad då. Då hade jag fött mitt 3:e barn i Ystad. Men kom till Ystad och hospitera hos oss. Jag försökte ändå byta praktik dit. Men alla vill till Ystad. Det är jättesvårt då.
För de är liksom lite kända för att ha lite mer av en mjuk...
Precis, lite mer säga, liksom,
profil. Fysiologisk profil.
Ja, och liksom patientcentrerad skulle jag säga. Och det är liksom ganska välkänt i Skåne överlag. Så. Och sen så är det... Nu har ju de andra sjukhusen börjat med vattenfödslar, men det har ju inte funnits.
De var ju ganska tidiga med det.
Ja, de var ju med i en studie och sen så började de med vattenfödslar. Så de har liksom, det har också varit en stor sak. Många vill åka dit på grund av vattenfödslar.
Det är också lite mindre.
Ja.
Visst är det Signe Jansson som startade, eller var med och drev?
Precis, eller hon, jag vet inte om hon startade, men hon var väl med och göra det med att det var familjens liksom... upplevelse och att mannen skulle vara med och att det skulle vara som en hemförlossning fast på sjukhus, beskrev hon det. Så, och det lever liksom kvar i
kulturen,
andan. Och ja, pratas fortfarande om Signe Jansson och vissa av dem som, jag tror att det var en av våra undersköterskor som gick i pension ganska nyligen, hade jobbat med henne och jag tror vår chef har jobbat med henne. Så det är liksom
den andan finns där.
Det finns ändå kvar.
Okej, och då fick du hospitera där?
Ja, då hospiterade jag där 1 pass. Och då kände jag, okej, men det här var ju helt annorlunda.
Så här kan det vara.
Ja,
på vilket sätt kan du beskriva lite, vad var skillnaden?
Delvis för att det är mindre så var det var sånt tydligt liksom, samarbete mellan alla. Väldigt liksom, familjärt och en trevlig stämning. Och sen så var det ganska självklart... Nu var jag ju där och hospiterade och just det var ganska rörig tid. Det var precis när pandemin kom och liksom att det var lite så här, vi visste inte riktigt vad vi skulle förhålla oss till. Men då fick jag vara inne på ett rum då med ett par, typ hela passet. Och sen så den barnmorskan som jag gick med, hon var tvungen att springa lite in och ut. Men det blev, hon sa liksom att så här brukar vi jobba. Vi försöker jobba med hög närvaro. Och det är väldigt viktigt för oss. Det är ingen som tycker det är konstigt här. Utan man löser, de som behöver vara inne på rummen är inne på rummen. Så löser resten av personalen det som behöver hända på utsidan. Liksom. Det är
solidariskt.
Mm, det är jättefint. Och så när jag såg det så tänkte jag, men okej, kanske förlossning. Och sen så hade jag min andra förlossningsplacering, min praktik. Och sen så hade jag förlossning 25, den kommer jag aldrig glömma. Det var en sån förlossning som bara så här vände allt för mig.
Man ska ha 50 födslar.
Precis. Mm.
Så, ja, nummer 25.
Mm. Nummer 25.
Vad hände då?
Det var bara, jag gick med en handledare som jag inte kände. Mm. Men hon var så cool och lugn. Liksom. Mm. Hon satt sig bara på en stol och bara så här, ja. Yeah. Och så var det en kvinna som födde sitt första barn. Och hon födde bara så fantastiskt fint. Liksom. Det var bara en sån fin födsel. Där att jag gick därifrån och kände bara, oh, men okej.
Det finns hopp. Det
här, ja, jag kanske vill jobba med förlossningen då. Ja. Jag kanske kan
okej, du hade redan innan 25 födseln så hade du sagt nej. Det här är hemskt. Nej, men det kan ju vara lite saker. Och det är så bra också att man får gå med olika, känner jag.
Yeah, för
att,
jag känner,
jag pratar ju ofta, gud, hoppas hon inte hör. Jag säger inte vart det är eller någonting, men jag hade i alla fall en handledare som, hon lärde mig mycket om hur jag inte vill vara som barnmorska. Och det var faktiskt det väldigt lärdom, värdefullt. För hon hade på pappret, alltså som, folk kan ju vara lite så här. Men det kan ju premieras med erfarenhet, och erfarenhet är ju jättebra. Men erfarenhet i år är ju inte alltid, gör en inte till en bättre barnmorska nödvändigtvis. Och ibland kanske det är dags också att göra något annat.
Ja. Kasta in någon.
Ja, men faktiskt. Alltså, det är bara så att du, tycker du om att göra det här? Jag vet inte om du tycker om att göra det. Men och sen som du också, så har jag haft några där det bara så här, alltså som Ida var ju en sån för mig. Det var riktigt ögonöppnande. Att man kan göra det på det här sättet.
Mm. Det är man får ris.
Ja, vad tur att man inte bara går med en person hela tiden. För man, då
skulle man ju också bara göra som den personen gör.
Alltså, precis.
Så skulle det bli om man skulle inte hitta sitt eget.
Ja, jag skulle inte förlösa alla i gynställning och inte röra någon och säga att man inte får ha något sällskap med den.
Och så
hon
hatar fysiologi.
Ja, hon gör verkligen. Alltså, hon kände i alla fall att sånt där är
jobbar
onödigt.
Jobbar inte bara på OP? Alltså, jag förstår inte. OP-syra, det hade väl varit jättebra för henne. Var steril, man behöver liksom inte peta på
hon
någon.
Hon gillade liksom det. Sover. Hon gillade att sy, man sydde så mycket.
Ja, men det får man väl också stämpla ihop.
Nej, men det får man inte göra på OP. Ja, du menar om hon blir kirurg?
Men får ju, alltså OP-syra, de kan ju få
suturera
och stämpla ihop. Jag tycker du ska...
Nu, hon började faktiskt sen på en annan, hon slutade där sen.
Ja, det var bra.
Hur som helst. Shoutout till dig. Du lärde mig
jättemycket. Du vet vem du är.
Precis.
Hon lärde mig jättemycket faktiskt. Om jag inte vill vara. Men ja, 25 födelsen, då blev det ögon efter. Då kände du att okej, det här är kanske något för mig.
Ja, jag vill nog det här ändå.
Ja. Det är ändå lite hoppfullt för kanske blivande barnmorska. För jag tror också, ja, men, så intensiv utbildning och jätterolig. Men gud vad mycket man ska få in på 1,5 år och praktiken och man bara, what's going on? Och man ska visa, man ska vara så bra och du vet, eller hur? Göra grejer.
Och vara sina handledare till lags, det tyckte jag var väldigt jobbigt. Det jag kan känna nu, så här nu när jag har fått ganska mycket distans till det, är att också hur mycket obstetriskt våld jag var en del av under liksom barnmorskeutbildningen.
Förklara, vad menar du med obstetriskt våld?
Som ett exempel som jag ofta tänker på är att min handledare kunde göra en vaginalundersökning. Och sen så sa jag, nu ska Nandi också undersöka. Och så kunde man se på kvinnan att hon var egentligen inte... Hon ville liksom inte. Nej, så kunde hon bara säga, ja men okej. Okay. Att hon liksom gick med på det för att det kändes som att hon inte hade något val.
Jag försökte också vara väldigt kanske som ett erbjudande.
Nej, men precis. Jag försökte också vara väldigt tydlig med så, och det har jag ju blivit nu när jag jobbar själv, att jag så här, ögonkontakt, frågar är det okej att jag börjar nu, för det är så himla viktigt att det är faktiskt ens egen kropp som man har rätt att säga nej.
100%.
Men att det kan bli svårt i den där. Man är ju liksom i ett underläge rent maktmässigt.
Precis, och att man är rent, alltså om vi ska nu prata fysiologi, att man är tillstånd där man kanske känner behov av att vara till lag. Så det här är personer som ska hjälpa mig i en utsatt situation. Så man kanske tänker att man ska säga ifrån och så, men det är inte, kapaciteten finns inte där. Och precis. Många vet inte heller om att de har ett val, helt enkelt.
Och plus att jag tror att många också har sån tilltro till att den här personen framför mig är ju den som vet bäst.
Mm.
Alltså för mig.
Mm.
Så om den personen säger så här, nu är det dags för en vaginal undersökning, då är ju det för att det är det bästa för mig.
Mm.
Och så tänker man liksom inte längre än så.
Även fast det är kanske något i magen som säger det här känns inte bra.
Ja.
Så kan, lyssnar man inte på den alla gånger. Men man har verkligen rätt att säga. Man kan inte kräva allt, men man kan säga nej till allt faktiskt.
Mm. Precis. Mm. Jag tänker att också det är viktigt. Så när jag valde vad jag skulle jobba sen så var Ystad mitt enda alternativ. Mm. Så jag sökte jobb i Ystad och fick inte det jobbet. Så jag gick tillbaka till min anställning på BB i Malmö där jag jobbat innan och trivdes bra liksom. Men kände att det var något som saknades. Så det var då jag gjorde hypnobirthing-kursen.
Mm.
För att jag tyckte att barnmorskeutbildningen var väldigt medicinskt.
Mm.
Och vi kommer ju från en sjuksköterska bakgrund. Mm. Och det sjuka och liksom så. Men att föda barn är för det mesta något friskt. Och jag tyckte att det saknades liksom lite. Så att hypnobirthing-delen har varit ett jättebra komplement för mig i mitt barnmorskeri också. Inte bara att jag lär ut det och har kurser i det, utan det har lärt mig väldigt mycket om liksom vad som är möjligt på något sätt.
Mm, exakt det. Se liksom potentialen och hur kan jag hjälpa någon att liksom också se sin egen potential och liksom hitta sina egna verktyg.
Precis.
Tror du, hur har det varit om du vill berätta... Tycker du att det har fungerat att arbeta ändå på, det är ju ett sjukhus,
ja.
På ett sjukhus och med din ambition ändå att vilja främja fysiologin och det normala och så. Mm. Hur tycker du det har varit?
Det beror ju på lite så vad som händer på arbetspasset och vilka man jobbar med. Men absolut så tror jag att i det stora hela så tror jag inte det finns en annan arbetsplats jag hade kunnat jobba på det sättet jag har fått göra i Ystad.
Mm.
Med hög närvaro och ja, men liksom, det finns en grundtro att kvinnor kan föda barn. Det finns också, det är liksom ingen, om jag lämnar över alltså, till en kollega om mitt pass är slut, jag lämnar över och säger den här personen har inte velat göra någon vaginalundersökning, så är det ingen som höjer på ögonbrynen eller suckar eller tycker det är konstigt, utan de säger bara ja, okej. Och vill hon inte så vill hon inte.
Nej, man respekterar.
Ja, och det här tyckte jag var, som jag sa till min för detta chef när jag slutade, att jag fick lära om ganska mycket när jag började där. Hur man faktiskt kan jobba, hur man faktiskt kan visa respekt. Och att det känns som kvinnan är med i förloppet väldigt mycket. Alltså även om det är så att läkaren blandas in på grund av någonting. Så diskuterar man ofta tillsammans med paret eller den som ska föda också.
Mm.
Att inte allt sker utanför rummet, så kommer man in och säger så här ska vi göra. Liksom.
Och det tror jag många kliniker i alla fall börjar bli lite bättre på. Det här. Även fast det kanske går mer eller mindre långsamt. Men också det du säger med att lära om. Det hoppas jag att man har. Alltså att man bara är lite ödmjuk för att det, man gör. Man kan inte allting. Man utvecklas och man...
Verkligen.
Gör misstag och det är helt okej.
Och att man ska ut, alltså jag menar, det är meningen att man ska lära sig nytt.
Mm.
Alltså, annars så står man ju bara och trampar på något sätt. Och om någon ger en feedback så gott man kan i alla fall liksom försöka ta till sig av det.
Mm.
Men om man är en ny, antingen blivande eller nybliven barnmorska som tänker att de ska börja jobba på sjukhus. Många kan inte jobba på Ystad eller liknande. Man bor kanske här i Stockholm. Det finns inte.
Mm.
Eller Stockholm har ju många ändå valmöjligheter. Men man har ett sjukhus att välja på sig. Och man känner att man är så peppad på att stötta. Och du vet, vill vara en sån
här. Man har tron.
Ja, precis. Hur ska man... Har du något tips liksom, hur man ska behålla det? Och hur man ska...
Hålla lågan, liksom.
Är det möjligt att jobba på det sättet? Att man är... Liksom den födande dels champion och också främja fysiologin inom den traditionella förlossningsvården.
Jag vill ju hoppas det.
Oh.
Men för min egen del så kände jag att jag inte kan stå emot systemet. Att jag behövde vara på en plats där jag kände att jag kunde stå för det. Och att det är svårt att komma som ny och försöka jobba på ett sätt som inte är arbetskulturen på den arbetsplatsen.
Mm.
Jag tänker att det har med personlighet att göra, det är hur man är. Det finns ju de som är mycket liksom starkare och våga stå på sig och kämpa emot och liksom sätta hårt mot hårt från början, även fast de är nyfödda. Men jag kände
inifrån.
Precis.
Alltså, det finns ju också de som orkar.
Ja.
Till en viss gräns, tror jag, för sen så dels att jag tror det är jättesvårt att förändra inifrån.
Mm.
Det tar väldigt mycket kraft från en, och jag har sett flera som, om man verkligen går sin egen väg, att man kan bli beroende på arbetsplats och så, men dels utfryst och anklagad och att väldigt motarbetad. Mm. Nu, alltså, jag vill inte skrämma, jag tycker det måste finnas personer som försöker förändra, men jag förstår också de som känner att det går inte, helt enkelt. Om man inte alltid kan vara den ledande personen som ska försöka förändra det hela tiden.
Alltså, men som nyfärdig barnmorska, speciellt på en förlossningsavdelning, så är man ju väldigt beroende av sina kollegor.
Mm.
För att man behöver ju någon att bolla med. Det är många situationer som är nya för en. Man har bistått 50 förlossningar, men liksom, det är ju från att man har bara haft händerna till att liksom, ja, man har ju inte varit själv och haft ansvar. Så det tar ju tid att komma in i det. Man behöver kunna bolla och bli stöttad och är beroende av sina kollegor. Och då försöka kanske arbeta den kulturen som finns och försöka få stöd. Jag tror att det är liksom nästan omöjligt. Så man kanske kan göra som man vill inne på rummet med den som föder och partnern. Men jag tror att det är svårt att ute bland kollegorna. Man vill ju liksom inte göra sig osamt.
Nej, exakt.
Liksom.
Men att man någonstans kanske får måste stå fast vid vissa saker som man ändå känner och tänka på att man är den födandes röst. Men jag förstår verkligen att det är inte helt lätt. Jag tänker att en annan jätteviktig resurs är att man just har några likasinnade. Mm. Eller liksom om man kan hitta någon typ av mentor i, antingen om man blir tilldelad en mentor, eller om man hittar någon som man känner inspirerar en, som kan vara ens guide lite och stöttepelare. Eller bland kollegorna också, folk man känner att man kan verkligen reflektera med och prata med.
Mm.
Det måste man ju ha nästan.
Mm.
Det man har på sätt, det finns något. Jag tänker en sak som också, som är ju väldigt bra, alltså att man är två stycken mot slutet, alltså när barn ska komma ut. Men att det oftast är ju att de kallar in en seniorbarnmorska.
Mm.
Och där har jag ju sett flera gånger, alltså någon som är ung, eller ung, eller var ny. Mm. Och så har de varit på ett sätt. Och sen så när seniorbarnmorskan kommer. Då blir de, alltså då kommer ju hon och tar över totalt.
Precis, då kommer man in nästan i sin studentroll. Eller
precis,
liksom.
Det, ibland kanske det är som också som att det inte finns något val. För när den personen kommer in. Också vem, det skapar kanske bara ännu mer konstig stämning. Mm. Om jag börjar säga, ja men jag har redan gjort så här. Man vill liksom inte hamna i någon typ av konflikt där framför.
Mm.
Så då kan, och det är också så här, då kan det ofta bli liksom att det händer massa grejer och det blir liksom massa instruktioner helt plötsligt. Mm. Och det håller på liksom åtminstone sen 20 minuter efter att barnet är fött. Och sen så kan man, är man ensam igen liksom med paret, och så kan man försöka göra sin grej.
Det krävs ju att den som kommer in som är barnmorska två har lite självinsikt och förstår att så här, vad behöver jag göra och inte göra.
Mm.
Alltså, det kan jag känna att mina kollegor som, när jag jobbar på förlossningen, oftast kom de bara in och satt sig eller ställde sig liksom på sidan. Och sen
det är
så,
som är
ja, och sen bra, så jag kunde jag liksom, kan du kolla CTG:n medan jag tittar perineum? Alltså så här, jag kunde säga vad jag behövde.
Okay,
eller att de frågade, vad behöver du?
Mm.
Så inte att de kom in och tog över.
Exakt,
liksom.
Och jag tror att så är lite tanken kanske från början. Mm. Att man ska ha två ögon till, liksom. Inte
precis.
Någon som bara tar över. Men där är man ju olika. Men det kanske man kan våga förmedla. Att så här, du vet gärna komma in och bara vara i bakgrunden, liksom, om man vågar säga det. Men herregud, man måste kunna våga säga lite grejer också.
Men det är väl just det, så här, när ska man, alltså att det, i stunden kanske man inte känner att man vill säga det för att man inte vill hamna i konflikt. Och sen efteråt att man kanske bara,
men jag tänker precis innan, alltså när de ska komma in, bara det, allting är lugnt. Det är bara om du kan vara här bara och
ha
ett öga.
Jag behöver inte det egentligen.
Men det skulle vara jättetryggt om du bara, det skulle vara jättetryggt om du bara fanns med i bakgrunden.
Jag vill se dig, inte höra dig.
Ja. Men tyvärr känner jag personligen, det är lite pessimistiska Berta over here. Jag alltså skulle inte, kanske jag kommer känna känslan lockelsen längre fram, men jag skulle ha otroligt svårt för att jobba på ett av våra förlossningssjukhus just nu. Det är faktiskt en lite tråkig, det är en positiv grej det här med att unlearn och sådär. Men jag har blivit så otroligt, har ett sånt otroligt kritiskt öga. Alltså att det blir nästan så här.
Man sitter och väntar på att någon ska göra fel nästan.
Nej men jag vet, eller bara så här, saker som jag förstår för andra inte är värsta fel. Nej. Men för mig blir det så här, vad händer?
Alltså, eller ribban är låg kanske.
Ribban är, eller framförallt, eller så här, jag har sett att det kan vara bara på ett helt annat sätt. Och då är det så stor kontrast. Och att jag faktiskt skulle jobba i den miljön och inte kunna ge en vård som är i närheten av vad jag skulle vilja ge, tror jag skulle vara väldigt stressande för mig, helt enkelt.
Frustrerande.
Det var ju så jag kände som student. Alltså det var därför jag mådde så dåligt. Liksom, för att jag kände att jag inte kunde ge. Jag kunde inte stå för det som jag gjorde. Jag kunde köra över de födande ibland. På ett sätt som jag absolut inte gör nu. När jag är barnmorska själv. Liksom.
Mm.
Och att det blir en kultur på arbetsplatsen. Så ingen funderar på det. Att det liksom inte. Att det inte är konstigt. Och det kan inte jag. Jag kan inte vara en del av det. Jag känner liksom att. Väldigt, precis som du säger. Jag tror inte att de som jobbar i den kulturen tycker att det är konstigt. Men för mig som kom utifrån. Med ändå en grundkunskap. Jag hade ändå varit doula då ett tag innan. Och jobbat som undersköterska på förlossningen. Så jag hade ju ändå sett många förlossningar innan. Och hade liksom på något sätt också en. Någon typ av bas av hur jag ville bli som barnmorska.
Mm.
Och kände att det här så här vill inte jag bli. Och det är också svårt att känna så. Och när det ändå är så här, jag har pluggat jättelänge. Jag har liksom gett mig in på det här för att jag vill. Och sen så inser att det här kommer inte jag kunna stå för. Jag vill inte jobba på det här sättet.
Men det sagt, jag tror att det är många som jobbar på förlossning som kan göra det på sitt. Alltså säkert de som har jobbat lite och känner att de kan jobba på ett sätt som känns bra och positivt för dem. Det är ju mer jag personligen. Jag kanske också är lite. Jag kanske måste också ha lite distans från mitt eget barnafödande typ lite mer. Och då kanske det kommer kännas lättare. Men jag känner bara just nu också väldigt matt på det. Men jag tycker det låter. Jag ville peppa också lite blivande barnmorskor.
Alltså både blivande barnmorskor men också blivande folk som ska föda på sjukhus. Mm. Vad är era bästa tips om man nu ändå ska föda på sjukhus?
Tycker du det är så deppigt? Det kan också vara jättebra. Kan vi inte bara säga det?
Absolut.
Ja, alltså det kan verkligen fråga.
Vi har inte så många andra alternativ.
Exakt. Många har inte något annat alternativ. Vad är era liksom bästa tips ändå så här? Men nu ska du föda på sjukhus. Vad kan man göra själv för att främja? Men också vad kan
främja.
Främja fysiologin. Mm. Och vad kan man som barnmorska, om jag träffar någon som ändå skriver jag vill föda fysiologiskt, vad kan man liksom tänka på där när man är själv då kanske inne på rummet? Eller?
Mm.
Vad är era tips?
Och många frågor.
frågor. En till den som ska föda.
Och en till barnmorska. Okay. Till den som ska föda, vill du börja? Eller har du några starka?
Jag tänker ett förlossningsbrev så att man sätter sig ner och vet ungefär vad det är som är viktigt för en. Mm. Och också, som jag brukar säga på mina hypnobirthing-kurser, se till att personalen läser brevet framför dig. Mm. Så att du vet att de har tagit del av vad det här är viktigt. Också skapa en miljö så trygg som möjligt. Alltså ibland är det liksom musik eller avslappnings, alltså så hypnobirthing eller ljusslinga eller ha sina egna kläder eller liksom det som känns viktigt för en själv och våga ta den platsen och bestämma att det här är våran förlossning. Försöka äga rummet så mycket som möjligt. Och som barnmorska tänker jag att jag brukar alltid säga det, när man öppnar rummet och det är så här nedsläckt och det är ljusslingor och det är deras musik. Och så kommer man in i det, då är det så tydligt att man kliver in i någon annans värld. Alltså i någon annans
domän.
Liksom. Domän, precis. Och det gör något med en. Även om det kanske är musik som jag inte tycker om, så gör det ändå någonting med mig. Att jag blir så här, okej, de har verkligen valt här, försöker de verkligen äga.
Och försöka se det som något positivt. Precis. Alltså inte ett hot eller att man, det är något, nu ska de göra på sitt eget sätt. Att det känns läskigt. Utan
och att förlossningsbrevet är inte ett hot heller, utan det är liksom
En inbjudan till
det. Ja, och att du kan lära känna ett par eller någon som ska föda barn genom förlossningsbrevet. Jag brukar alltid läsa förlossningsbrevet på BB också, även om förlossningen är över. Ofta står det inte jättemycket om BB-tiden. Men för att det ger en annan bild som jag inte får via journalen, som jag inte får via mina kollegor som kanske har haft hand om dem innan. Så ser liksom varje människa för den de är och vad de behöver och inte... Jag och en kursare, vi började jobba på förlossningen ungefär samtidigt, och hon frågar mig ibland så här, men hur gör du när det är så här? Och jag bara, alltså jag har nog ingen rutin, alltså, att hitta liksom det här att det behöver inte vara samma hela tiden, att man kan anpassa sig efter de man har framför sig och våga. Sen är det vissa saker som man kanske behöver rutin för att man inte ska glömma dem, men att liksom våga vara där med dem i stunden. Och att man inte alltid behöver göra. Jag tror att det är den största grejen som många känner. Att så här, är jag inne på rummet så måste jag göra någonting. Mm. Det räcker ibland med att bara sitta på en pall i ett hörn. Liksom.
Mm. Att inte göra, det är nästan att göra. Eller veta i alla fall när man inte ska göra så mycket. Det är en skill som inte är så lätt.
Nej.
Särskilt när man kommer från studenttiden tycker jag. Men när man har... att göra premieras, det är mycket grejer man ska beta av, man ska kunna.
Och bevisa sig.
Och bevisa sig och då, men för att bara sitta och observera då kanske, men det premieras kanske inte så mycket. Helt så det är absolut något att lära. Vad skulle jag skulle lägga till något till dig? Jag kommer inte ihåg, men jag ska säga, eller skulle du säga något mer?
Till barn? Nej, men jag tänker på, vi träffades ju förra året någon gång. Och då sa du till mig så att alla, vi började prata om hemfödslar och jag sa att jag vet inte om jag är redo för att bistå hemfödslar, och då sa du, men det borde ju egentligen alla nyfödda barnmorskor göra. Så jag började ju bistå hemfödslar för nästan ett år sedan nu, och jag tänker att det har verkligen gett mig jättemycket, att gå in i liksom, att ha varit där hemma hos andra människor, och där, som på en hemfödsel så gör man ju väldigt lite. Och sen så komma till sjukhusmiljön och kunna anpassa det till, alltså det jag har lärt mig av hemfödslarna. Ja, att så här har vi en frisk kvinna, normal graviditet, vi förväntar oss en normal förlossning. Det är en hemförlossning, fast vi är på sjukhus. Vad behöver jag göra? Jag behöver inte göra någonting.
Jag tror, det jag tänkte med det var ju dels att, för vi ska ju som barnmorskor, det är ju, vårt kunskapsområde ska ju vara det normala. Friska, men och fysiologiska så. Fysiologiskt så menar man alltså ostört, att det inte, man har inte försökt skynda på eller sakta ner eller dämpa liksom med någon stark smärtlindring eller så. Liksom förloppet helt ostört. Och det är inte så vanligt ju på sjukhus, och det, eftersom det här ska vara våran expertis, då hade det ju varit klokare att börja i den änden. Och alltså, jag förstår att man inte vill stå där själv och bistå en hemfödsel, för det är ändå man måste ha mycket kunskap och så. Men om man åtminstone fick gå bredvid och lära sig av de här väldigt, ofta väldigt trygga, kunniga, erfarna hembarnmorskorna. Och sen, som du säger, ta med det frisktänket in till sjukhuset. Hade ju varit toppen. Jag vet att man gör så i vissa delar av Nederländerna. Att man först går på hemfödslar och sen till sjukhuset. Jag tycker det.
Det också ger ju en alltså, grundtrygghet i att... Ja, just okej. Man kan, alltså de flesta kan ändå föda sina barn. Och jag tänker att, som ni säger, om man aldrig får se det, hur ska man då kunna tro på det? Alltså om 50 födelser man har varit med på och alla gånger har man sett någon göra någonting hela tiden. Då vet man ju inte vad alternativet är.
Man tappar absolut tron. Och jo, det var det jag skulle säga. En annan grej är att bara inte heller tänka på, du är inte viktigast här i rummet. Jag tyckte också det var så skönt att tänka så som student. Jag vet inte om det var någon handledare som sa det till mig eller så här, alltså det här handlar inte om dig. Du är ingen, alltså du har inte huvudrollen här. Det är också skönt att tänka på det. Du är en liksom servant här på rummen.
Ja, det behöver ju vårdpersonal överlag ha lite mer.
Alltså, ja, vissa blir så provocerade när man säger det.
Otroligt.
Men man är ju det. Man är där för att tjäna.
Servicepersonal.
Som är kunnig.
Det är liksom och också det säger också något om hur man verkligen vill vidmakthålla hierarkin. För om man säger service, då är man ju plötsligt på något sätt, om man ska säga, under patienten. Och det finner ju folk otroligt jobbigt på något sätt.
För att man vill visa, ja men precis.
Det här, det är jag som kan, jag ska visa dig, du kommer in här, jag är över dig.
ganska förlöst. Alltså det där tänket finns ju ändå.
Absolut. Många.
Det handlar ju också om att unlearn.
Jag skulle säga på alltså alla avdelningar, mer eller mindre.
Ja, säkert.
Ja.
Och det är, det tror jag också mycket vårdens, alltså som förlorar på det. Alltså när man inte ser heller patienten som man har framför sig. Man
det är också så härligt få... att känna, alltså, känna att man tjänar. Ja. Alltså tycker jag personligen. Men jag tänkte också på att jag tror, om avsikten är en fysiologisk födsel på sjukhus, så är förberedelse key.
Mm,
om inte absolut. Du kommer in och föder ytterst snabbt. Ja. Då är det, alltså ju snabbare, ju kortare du är där, ju större chans är det att föda fysiologiskt. Så är det ju.
Ja,
verkligen. Alltså ju längre, det är också liksom forskningsbaserat att ju längre du är där, ju mer interventioner och så. Mm. Men om man har tänkt sig det, då, det är ju många som tänker sig det och så blir det inte så, så kanske man känner det ena och det andra inför det, att man inte klarade något. Men jag skulle säga att det är ganska, ingen skuld på en om inte det går. Det kan ju finnas en massa anledningar till det och det är inte helt lätt. Men jag tror att man dels förbereder sig inför att liksom försöka bevara den här bubblan och vara i sin zon och hitta sin trygghet i allt det här som händer runt omkring. Mm. Men också känna till lite vad är det för institution jag kliver in i. Den är inte alltid främjande av fysiologin som vi har pratat om. Många är inte vana vid det. Det är mycket som erbjuds och så som inte bidrar till en fysiologisk födsel. Och det kan ju vara bra att känna till. Bara så här, men som vi brukar prata om, med vanliga rutiner. Vanliga erbjudanden man kan få. Och veta också att det är erbjudanden.
Precis.
Jag skulle också personligen, om jag skulle, jag tror att, jag vet inte om jag skrev det, har du läst mitt förlossningsbrev?
Nej. Det ska jag ska läsa det, men jag vill läsa det så att jag kan vara fokuserad.
Det är bara en A4. Men i alla fall,
det är också ändå ordentligt.
Jag har nog inte skrivit det, men jag kanske ska lägga till det. Att om det skulle bli förflyttning då till sjukhus, jag skulle inte vilja att någon erbjuder mig en epidural.
Mm.
För att erbjuder du mig en epidural och jag är aktiv födsel, då kommer jag säga ja antagligen. Men för att det är bättre, jag kan be om det själv. För särskilt du vet det här i transition, det är jätteintensivt. Man vill bara sträcka ut alla...
Hjälp mig.
Save mig. Och om hjälpen man erbjuden är en epidural, då tar man den många gånger.
Mm.
Och om man just har tänkt att jag inte vill det, och det kan ju finnas många anledningar till det, varför man inte vill, och då kan det vara bara bra att säga det. Erbjud inte mig.
Mm.
Jag kan be om det själv. Mm. Ja.
Jag tyckte jag vill bara säga en sista sak. Vi fick en förlossningsberättelse från någon som hade fött i säte, och då tyckte jag att det var så särskilt här med att hon var så ja, men när man föder i säte, då ska man absolut inte röra barnet för att de kan bli stressade och slänga ut armarna. Och så tänkte man, alltså, då vet man ändå att man håller på pillar, då kan barn bli stressade.
Mm.
Men att man inte respekterar det på samma sätt när någon kommer ut med huvudet först. Känns ju synd. Alltså då bara, men då har ni det svart på vitt.
Mm.
Många
och det lät också så fint för henne att. Att hon fick helt göra sin egen grej. Och det fick ta en tid.
Mm.
Det tog. Och så hade hon så underbar upplevelse.
Vad fint. Och det där...
För ett säte sätter man inte igång till exempel.
Nej, det är det som är fördelen med säte. Att man försöker vara så hands off som möjligt.
Ja, jag tänkte, det är, och folk är ju så rädda för säte. Men jag tänkte också, det har också sina fördelar säkerligen.
Mm, verkligen.
Och att man kanske skulle ta med sig det. Alltså om man tänker så här, okej. Det här är jättebra vid en sätesfödsel. Alltså varför kan man inte se att det skulle också vara bra? När
folk också så stor tilltro det här med händerna just där. Så dels de födande själva att man vill ha. Det kan ju vara bra också med händer. Om inget annat för placebon i att så här, nu känner jag att någon är här och hjälper till. Det tycker folk ju härligt. Men ibland när jag ser på så här förlossningsfilmer på Instagram och så där. Du vet, också, jag minns själv vissa handledare som höll på så. De är bara där och pillar tänjer och pillar på bebisens huvudskikt. Mm. Alltså, det är samma som
man
det här.
Man drar ut håret och säger så, titta hur mycket hår. Man bara,
sluta. Eller 99 av 100 skulle jag säga också skriver det i sitt förlossningsbrev. Bara, jag vill ha finska greppet eller liksom, håll. Alltså det är som att det är det man har.
Ja, men det jag menar, om inget annat.
Att, så här, att,
det är det som kommer rädda ens under livet.
Exakt, liksom. Det är det som kommer rädda. För det liksom går inte. Och så vill de också ha vattenfödsel. Så försöker man förklara att. Men då är det ingen som har händerna. Och så blir det bara så kortslutning. Och bara, va? Vatten? Mm. Och utan händer. Hur ska det gå?
Mm.
Jag har inte skrivit det i förlossningsbrev, men don't touch me.
Jag ska försöka hålla mig från att dra ut håret.
Nej, alltså ingen får röra mig. Fan, rör mig inte, prata inte med mig. Nej, vi får prata.
Vi håller oss borta.
Jag känner bara, nej, det är också bara, om någon ska vara där.
Hallå? Hallå?
Eller, titta mina ögon. Eller pilla på mig. Nej, nej. Det går inte. Det är så lätt att bli rubbad liksom. Men också såklart, gud, alla är olika. Vi säger också så här, vill ju inte, jag ska ha jättemycket folk där, så det kan ju vissa tycka, man är olika. Men
100%. Det är väl bara att man ska anpassa sig efter det man har framför sig. Helt enkelt, det är väl det som är kontentan av det hela.
Och du som födande, alltså du är en unik tänkande person som kan fatta egna beslut. Och du följer inte nödvändigtvis en mall.
Och du vet bäst själv. Alltså vad du mår bra av. Alltså det är det också så här, ge mig förslag på vad som är bäst för mig, är det också många som skriver. Eller så här, gör det som är bäst för mig. Att man måste säga, men de känner ju inte dig. Du känner ju dig. Så fundera själv på vad får dig att känna dig trygg. Och vad mår du bra av? Det är en bättre början än att lägga allting helt i okända människors
händer. Ja, för det är svårt som barnmorska på kort tid. Lära känna någon, speciellt någon som är liksom inne i sin förlossningsbubbla.
Nej, men verkligen,
och då försöka liksom hitta vad, så här, okej, nu masserar jag, nej men det verkar hon inte gilla. Okej, nu trycker jag, nej det verkar hon inte gilla. Liksom hela tiden. Och det är klart att det är en del av jobbet. Men att har man tänkt igenom innan det, man har ett förlossningsbrev, så här, jag tycker om beröring. Vad bra, då vet jag det. Då kommer jag komma med beröring för att jag vet redan från början. Men vet jag ingenting, då är det mycket svårare. Jag kan tycka det ibland är svårt just med de som inte har ett förlossningsbrev. För då får man liksom, då ska man
försöka. Börja på noll
liksom. Precis. Och en annan grej är väl att alltså verkligen stödperson där man har med sig. Dels att gärna ha med dig fler än en. Och att de också är väl förberedda med vad du behöver. Och precis. hur och du vill göra för att främja fysiologin. Hur ni har tänkt att ni förbereder tillsammans helt enkelt. Det är ju 100%. Jätteviktigt. Och att det får vara den liksom lite mer tänkande. Alltså om man ska vara i sin zon och vara fokuserad, då kan man inte hålla på och svara på massa frågor, hålla på.
Ta socialt ansvar överhuvudtaget.
Nej, ta socialt ansvar också.
Alltså, som många ändå gör. Speciellt i en parrelation.
Kan vi avsluta bara med brain en gång för alla? Ja. Inte en gång för alla, vi kanske kommer säga det flera gånger. Men det kan vara bra så här beslutsfattar grej när, inför ett val man får. Vad man kan tänka på tillsammans med sin stödperson, kanske diskutera.
Precis. B för benefits.
Vad finns det för fördelar?
R för risks.
Vad finns det för risker?
A för alternatives.
Vad finns det för alternativ?
I för intuition.
Vad säger din magkänsla?
Och N för nothing.
Vad händer om vi inte gör något?
Precis, och där kan man ju...
Och sen kan man lägga till S, give us some space to consider options.
Ja, jag brukar säga T, okej, bra. Precis, S, space, precis. Kan vi få fundera då?
Brains,
det är bättre än brain.
Braint, det var ett nytt ord.
Brains, ja men det är jättebra. Det brukar jag säga på, alltså, på nothing, alltså att nothing behöver inte betyda alltså aldrig nothing någonting, utan så här, nothing kan vara också, vad händer om vi bara gör
det vi redan
ingenting?
Gör.
Just i 30 minuter. Ja. Alltså, eller i 10 minuter.
Det är jättebra grej att ha bara inför ett förslag. Oftast är det inte superbråttom. Oftast kan man faktiskt tänka till lite. Och det här kan ju också vara under graviditeten. Om man får förslag.
Ja.
Igångsättning eller vad det nu kan vara.
Insvepning eller något annat.
Extra ultraljud är det. Okej, guys. Nu ska vi wrap it up. Vill ni säga något mer om det här?
Puss och kram.
Följ Nandi på Instagram, det är jättetrevligt att följa dig där.
Verkligen.
Men jag längtar efter att du skaffar en ny telefon. Men du skaffade en ny telefon.
Jag har skaffat en ny telefon.
Har du har gjort det, men den funkade inte.
Jo, men jag har en ny telefon, fast den är liksom inte ny.
Nej, men den ändå...
Nyare än den andra telefonen.
Så, då kan ni följa henne.
Okay. Annars får jag inte följa.
Tack att ni lyssnade, hörni.
Puss och kram.
Puss och kram.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.